von Falkenberg som skjuter kungen i ryggen. Och kungen har ju inga harnes på sig utan bara det här skyllret av älghud. Så kungen får in kulan i lungan och blir allvarligt skadad. Och hästen blir också träffad en gång till och sätter iväg i skräck så där. Och kungen rider iväg i rasande fart. Och bredvid sig har han en man, hertigen av Sachsen-Lauenburg. Och hertigen försöker hålla upp kungen. Och de rider i rasande fart iväg så här. Och så kommer det nya kulor och hertigen är tvungen att rida bort. Och kungen ramlar baklänges, han ramlar av hästen och hänger efter hästen i stigbygeln och släpas med en lång bit. Till slut lossar han och ramlar ner på marken. Och då har han bara sin livknäckt Loif Fling med sig, en tonåring. Och Loif Fling stiger av sin häst och går fram och försöker få upp kungen på en annan häst. Men kungen är, som vi vet, ganska fet. Så han får inte upp kungen. Och när han håller på med det här så kommer det nya kurassiärer ridande. De stiger av och de går fram till Loif Fling och frågar: vad är det för en herreman det här? Och Loif Fling säger: det är en officer. Och så frågar de kungen: vem är ni? Och kungen säger: ich bin der König von Schweden. Jag är Sveriges kung. Och då försöker de ta med honom som krigsfånge. Men de får inte heller upp honom. Och då i slags vrede så kör de en pansarstick rakt in i hjärtat på honom, eller i bröstkorgen, och hugger honom med svärde. Och han blir liggande och de hugger till Loif Fling också och försvinner därifrån. Och då ligger kungen kvar ett tag. Han lever fortfarande. Då kommer den italienska härföraren Ottavio Piccolomini med sitt folk ridande. Han känner igen kungen och ligger av. De går fram och då ligger kungen fortfarande och andas. Och de går fram till honom och river av honom alla kläder. De tar av det här skyllret som är blodigt. De tar av hans ring och halskedja. Och lämnar kvar bara tre blodiga skjortor. Och så ger de honom en kula i tinningen och några nya värjhugg. Och lämnar honom liggande där på mage med näsan i jorden och försvinner. Nu vet ju ingen att kungen är död. Drabbningen pågår precis som den har pågått hela tiden. Då kommer kungens häst Streif ridande i full galopp, i panik, sårad framför de svenska leden. Och den har blodig sadel, pistolerna hänger där blodiga och avskjutna. Och alla förstår att det har hänt något fruktansvärt, men ingen vet var kungen är någonstans. Då händer det som är ganska märkligt, att hertig Bernhard av Weimar, han tar över hela armén, svenska armén, och Stålhandske tar högerflygeln. Och de går till nytt anfall. Kungen är kanske död, de har förlorat många tusen kamrater, men de går till anfall igen. Och igen, det böljar fram och tillbaks, och det häftigaste striderna, det är borta vid kvarnarna där artilleriet fanns. Gång på gång lyckas de ta artilleriet, och gång på gång drivs de tillbaks. Och sista gången har de tagit artilleriet, ungefär vid femtiden. Förlusterna har varit väldigt stora. Då kommer Pappenheims fotfolk fram till Lützen. Nya färska trupper, 2700 man. Och Wallenstein har då stora övertaget. Och fotfolket vill gå in i kriget. Men Wallenstein tycker att det har gått för långt. Förlusterna har varit för stora. Han ger order om reträtt. Och det gör att klockan 6 befinner sig plötsligt svenskarna till sin egen stora förvåning ensamma kvar på slagfältet. Och då har de alltså vunnit. Kungen är död, de har vunnit slaget. Men de är så utpumpade och så trötta att ingen av dem orkar förfölja fienden. Så Wallenstein drar sig undan i en ordnad reträtt. Och de har med sig kungens blodiga skyller som de kommer föra till kejsaren i Wien. Och där kommer det ligga ända till efter första världskriget, då det doneras till Livrustkammaren i Stockholms slott. Och där kan ni gå och titta på det idag. Kungens blodiga skyller, hans skjorta, hans pistoler. Och där står också hästen Streif, som kanske var alldeles för snabb. I fackelsken hittade man så småningom kungens lik. Det låg svårt söndertrampat av hästar under en hög av andra lik. Mellan 4 000 och 5 000 soldater stupade på Gustav Adolfs sida det här 7 timmarna slaget varade. Minst lika många stupade på den andra sidan. Så marscherade svenskarna iväg med sin döde kung och med flera tusen svårt sårade kamrater. Med sig hade de också det 20-tal kanoner de lyckades erövra från kejsaren och som de slagit så hårt för. De förlorade 30-40 fanor och standard, men de vann ett 20-tal. Kroppen fördes efter några dagar hit till staden Weissenfels där den blev balsamerad. Det skulle ta lång tid innan nyheten om Lützen kom ut i världen. Rikskansler Axel Oxenstierna, han fick vänta 4 dagar i Frankfurt. Wallenstein, som ändå var med om kriget, han red så fort han kunde hem till Prag. Och där fick han vänta i 2 veckor på besked på det han redan anade men inte visste säkert. Men längsta tiden, det tog det för svenska folket. Det tog ända till den 8 december, alltså 1 månad och 1 dag, innan nyheten nådde Stockholm. Och det kom med ordinarie post en dag till Stockholms slott. Så man kan förstå den chock och häpnad det var i riksrådet när de öppnade det brevet. I den katolska världen blev det naturligtvis jubel, klockringning, tedeum i kyrkorna och festfyrverkerier. Det var det enda borta i Madrid. I den protestantiska världen grät man öppet på gator och torg. Kungens balsamerade lik fördes sen långsamt i en stor procession genom Tyskland upp till svenska Pommern. Kungens änka, Maria Eleonora, hon var Lützendagen i Erfurt. Och så fort hon fick höra vad som hade hänt tog hon sig hit till staden Weissenfels, för det var ju här kungen blev balsamerad. Hennes sorg var så djup och skakande att hon ville sitta vid kungens bår dag och natt. Man fick nästan dra henne därifrån med våld. Och när kungens lik var preparerat så fick hon hjärtat som hon la i ett litet skrin. Och det var ingenting som hon hade hittat på, utan det var någonting som man gjorde ofta på 1600-talet. Man separerade hjärtat från kroppen, från någon som man älskade som hade dött. Men hennes sorg slog ibland över väldigt, så att hon lät beställa till exempel en 2-mans kista. Och hennes tanke var att hon skulle ligga där och att kungen inte skulle bli begravd förrän hon var död och de skulle bli begravda tillsammans. Så fördes kistan ombord på ett svenskt örlogsfartyg i Wolgast. Fast det gick nog inte riktigt till som på den här oljemålningen från 1800-talet. Kungen låg då redan i en väl sluten likkista. Men den fördes upp i en stor procession ända upp till Nyköpings hus, till kungens barndomsslott. Och där fick den stå i över 1 år i väntan på begravningen. Maria Eleonor flyttade också in i slottet och hon lät drapera väggarna och fönstren i sina rum med svarta skynken. Och det här var också något som hon hade upplevt själv när hon var barn. Det var vanligt i sörjande furstehus. Men dit in i den svarta sorgen och i mörkret ville hon ha sin lilla flicka, 6-åriga drottning Kristina. Och där satt hon med hjärtat. Men nu var det inte bara drottningen som försenade begravningen. Faktum var att man hade inte råd att ge kungen en så praktfull begravning man tyckte han var värd. Man måste bland annat först skeppa stort lass kopparmalm från Falun och få det sålt i Holland och få kontanter för det. Och man måste bygga gravkapellet färdigt på Riddarholmen. Men sen var allting klart. Riksrådet hade ett möte. Man frågade sig, ska vi bjuda in utländska furstar och kungar till begravningen? Och man bestämde sig att inte göra det. För som det står i protokollet, kommer dessa hit så ser det vårt armod. Sverige var alltså fortfarande så fattigt land att man skämdes för sin fattigdom. Stormaktstidens prakt och ståt, det kommer inte förrän drottning Kristina är vuxen. Men den 22 juni 1634, alltså ett år och sex månader efter Lützen, var allting klart. Och då kunde kungen få den begravning man kunde ge honom i stor ståt och prakt på Riddarholmen. Och efter påtryckningar från ärkebiskopen och de andra biskoparna så fick man drottningen att ge ifrån sig det här skrinet med hjärtat, så det blev också begravt med kungen. Men då hade redan det börjat som man skulle kunna kalla Gustav Adolf-dyrkan här i Tyskland. Platsen där kungen stupade, där man tror han stupade, markerar man mycket tidigt med en stor sten. Och på 1800-talet restes det här monumentet över stenen. Idag säger forskarna naturligtvis att det var inte alls här han stupade, utan han stupade 500 meter längre bort på andra sidan vägen. Men det får vara hur du vill med den saken. I 300 år har folk fortsatt att komma hit för att hylla Gustav Adolf. Man har låtit bygga den här kyrkan här. Den bekostades av konsul Ekman från Göteborg i början på 1900-talet. Och där inne, där kan man se protestanternas största hjälte på den plats där man normalt hittar katolikernas helgon, nämligen uppe på altartavlan. Och på andra sidan ser man den man som också ville ge sitt liv i kampen mot helgondyrkan, Martin Luther. Här finns ett svenskt museum i hus som har tagits ner från Rättvik. Här kan man se berättelsen om Gustav Adolf och Lützen. Så Gustav Adolfs minne och namn hålls levande i Tyskland idag på många sätt. Han står staty på flera ställen. Man har uppkallat gator efter honom och skolor. Och många kan i Tyskland och i Polen och i sydöstra Frankrike kan man fortfarande visor och barnramsor där man hotar och skrämmer med de otäcka svenskarna. Det kriget, det tog inte alls slut bara för att Gustav Adolf stupade i Lützen. Det svenska kriget i Tyskland, det fortsatte i 16 år till. Och det var därför att den svenska regeringen ville ha, som man sa, kompensation för alla uppoffringar. Och den här uthålligheten skulle visa sig löna sig. För att då freden kom 1648, då blev Sverige en stormakt. Och stormakt på gott och ont. Man kan säga och tycka vad man vill om stormakt. Men det är ett faktum att allt detta hände. Och att det utfördes av sega, uthålliga och modiga svenska och finska män och kvinnor. Och det svenska och finska folket, de gjorde aldrig revolt, som invånarna gjorde i många andra länder vid den här tiden i Europa. Visst var det spänt i Närke och i Småland och vissa delar av Finland. Men folket förblev lojalt. Hemmafronten svek aldrig.
Manöver! Frontkamrater!
Det har skrivits många, många hyllmeter med text för och emot Gustav Adolfs insatser i historien. Vi ska inte i det här programmet ge oss in i den diskussionen. Men jag vill bara förklara som min personliga åsikt att visst var Gustav Adolf en erövrad natur och en erövrad kung. Och visst är det så i vår tid i Sverige att man lärt sig att ta avstånd från erövrad kungar. Men i just det här fallet förstår jag egentligen inte varför. För man behöver inte alls hemfalla åt någon blind Gustav Adolf dyrkan eller någon försköning av krigen för att erkänna att det är ett historiskt faktum att vi skulle inte ha något Sverige överhuvudtaget om vi inte hade haft våra erövra kungar som Gustav Adolf eller Karl den tionde Gustav. Sverige har ju kommit till och bestått som stat genom alla dessa blodiga krig. Och av dessa krigarkungar var ju Gustav Adolf den störste. Han var störst på slagfältet och han var störst i fredsarbetet här hemma. För det var genom honom och hans medarbetare som grunden till det moderna Sverige blev lagt. Därför tycker jag, och det är min åsikt, att vi ska fortsätta att kalla honom Gustav Adolf den store, som Sveriges riksdag bestämde 1633.